Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 60 utav Svenska FPL-podden. Det här är inför Game Week 12, alltså den sista Game Weeken innan det tredje landslagsuppehållet. Tredje och sista landslagsuppehållet just nu i alla fall. Och vi spelar in tisdagen den 5 november. Och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska syna Game Week 11, senaste Game Weeken. Kolla igenom de olika lagen och vilka spelare det är som utmärker sig åt olika håll. Vi kommer spana in poddligan och poddlaget. Vi kommer med lite rekommendationer där vi har gjort vissa ändringar som ni får höra när vi kommer dit. Och avsluta med en mängd lyssnarfrågor. Och innan vi börjar ska vi även nämna att dagens avsnitt som vanligt sponsrat av Coolbet. Spelbolaget som ger dig riktigt fina odds oavsett vad du spelar på. Tror du inte på mig och Stefan så får du gärna jämföra deras odds mot andras själv. Spel enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi vill även tacka Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med de fina priserna. Med det så tycker jag vi kastar oss in i matchgenomgången. Och jag börjar där med Aston Villa Liverpool och framförallt Liverpool börjar jag med. Vi får se en väldigt sen vändning av Liverpool som återigen vinner på ett sätt som mästare brukar göra. Jag noterar att mitt stora prospect i Robertson nu har passerat Trent i totala poäng. Min plan kvarstår att dubbla upp på de här två efter City-matchen som kommer nu i Game Week 12 trots att nollorna hittills lyser med sin frånvaro. De har hållit två stycken hittills Liverpool. De uteblivna nollorna drabbar i och för sig främst ägare utav Van Dijk skulle jag säga, då Trent och Robertson löser poäng både via offensiv utdelning och bonus. Trent fortsätter för övrigt att dominera statistiken bland alla försvarare och jag är övertygad om att de offensiva poängen kommer fortsätta rulla in. Gällande defensiven så säger även statistiken att nollorna bör komma. Det är faktiskt endast United som har en lägre expected goals conceded än Liverpool. Och expected goals conceded är alltså hur många mål man förväntas släppa in sett till vilka lägen man släpper till då. Det andra som jag noterar är att Mané fortsätter trumfa Salah. Och det är inte bara i poängen utan även i den underliggande statistiken. Nu är det City hemma på Anfield till helgen innan landslagsuppehållet och även om det såklart är en tuff match så rekommenderar jag oavsett att man ställer sina Liverpool-spelare på banan. Efter landslagsuppehållet känns det nästan nödvändigt att ha tre Liverpool-spelare i sitt lag med deras fina schema och som sagt jag siktar på Trent, Robertson och Mané. Liverpool spelar nu ikväll hemma mot Genk och de roterar lite. Nu spelar vi in innan matchen har börjat men spelare som Robertson, Firmino, Mané vilas. Salah kommer till start här men Jag tycker bara det talar ännu mer för Mané och Firmino och Robertson att de får komma utvilade till City-matchen. Så sitter man med dem så ska man nog vara väldigt glad och följa. Sen får vi se, det kanske blir tidiga inhopp på grund av skador eller så. Men det är i alla fall så jag ser på det. Om vi vänder oss till Aston Villa så Grealish missade matchen med en krånglande vad, men tränare Smith säger att han kommer vara tillbaka i nästa veckas Birmingham Derby borta mot Wolves. Även om de två senaste matcherna mot Liverpool och City har varit de allra tuffaste så är inte de kommande matcherna superbra heller enligt mig, med bland annat dubbla borta matchen mot United och Chelsea i Game Week 14 och 15. Jag tar inte in någon Villa-spelare just nu. Eventuellt så kan man behålla om man har typ McGinn eller Grealish.
Yes, Manchester City Southampton slutar 2-1. Och City får även de kämpa hårt för sin seger. Även om man såklart vinner rättvist till slut. Dock så blir det ingen jubel i FPL. Då både Sterling och De Bruyne går poänglösa. Och Aguero får nöja sig med 6 poäng trots att det finns mycket chanser till mer för honom. Och till råga på allt så bänkas ju Mendy oväntat. Men det är ju som det brukar i Peps roulette. David Silva, han ådrar sig en skada i matchen och missar troligtvis omgång 12. Och kollar vi till spelschemat så väntar lite tuffare matcher här. Och man... Det finns ett case för att minska sin exponering mot City skulle jag säga, där jag ser fortsatt Kevin De Bruyne som det bästa alternativet. Kan väl nämna också att Sterling nu kliver upp på 4 varningar, så att en till varning för honom så blir han avstängd en match. Southampton då, rejält uppsving mot sist när de spelar mot Leicester. De gjorde även en liten förbättring när de mötte City i ligacupen där de förlorade med 3-1. Nu vänder deras spelschema lite smått. Blir ännu bättre om 2 veckor. Jag investerar inte, men jag håller fortsatt bevakning på Ings där framme samt mittfältarna Ward-Prowse och Dzeko som var tillbaka från skada men fick endast ett inhopp på 6 minuter här i matchen mot City.
Yes, ett litet instick där i när vi pratar City. Jag har kollat lite på Sterling som många börjar känna sig lite frustrerade kring. Och kollat lite statistik och det skiljer sig en hel del hemma och borta. Jag vet inte om du också har koll på det, Stefan. Men kollar man Sterling i borta matcher så är han den FBL-spelare som har den högsta expected goal involvement av alla spelare. Men hemma så ligger han på 14:e plats med samma, om man kollar XGI. Dina tankar kring det?
Ja, det är ju såklart inte bra för hans del. Men så missade han ju den matchen där kanske de flesta andra sitter. Mittfältarna fick väldigt höga scorer när de körde över Watford med 8-0. Så det får man väl ha i åtanke. Men jag tycker fortsatt att han är ju i form. Det har han ju visat. Men poängen har ju, eller de stora poängen har ju kommit mer i Champions League-matcherna.
Men du pratar om att det finns ett case att minska sitt åtagande i City och kanske skifta över till Liverpool då, så där deras spelschema vänder. Men och du håller Kevin De Bruyne som högst. Är det då Sterling eller Aguero som du tänker på då, att man byter?
Ja, absolut. Jag tycker att det finns ett case för det. Jag litar mer på Liverpool och framförallt Mané som har sett väldigt fin ut på deras mittfält. Och med de matcherna de har så tror jag absolut att Liverpool bör man ha 3 av som du nämner också.
Yes. Med det så går vi vidare till Bournemouth-Manchester United. En match som Bournemouth vinner med 1-0. Och vi börjar ändå i Manchester United, och det här United är väldigt svårt att lita på i årets fantasy, både offensivt och defensivt. Trots noll mål så fanns det ändå offensiva tendenser kring front trean med James, Rashford, Martial, och jag tycker att om man sitter med någon av dem i laget så sitter man stilla i båten med kommande schema. Defensivt är det svårt att säga vad man ska göra. Med schemat känns det som att nollorna borde komma, men enskilda misstag som leder till mål fortsätter häckla alla som har investerat i Uniteds försvar. Kan även säga det att Ashley Young nu är avstängd i Game Week 12 på grund av 5 varningar, och United spelar Europa League på torsdag. Bournemouth då, ja, här har vi sett lite upp- och nervända siffror på Bournemouth. Det är tredje raka nollan för Bournemouths annars så bräckliga defensiv. Det är Newcastle borta nästa, fullt av Wolves hemma. Och där borde kunna vara matcher där Rik och övriga i försvaret skulle kunna få någon ytterligare nolla på kontot. Jag personligen lider för de som tog in Callum Wilson sent, då han nu radar upp sin fjärde raka blankning efter att ha inlett de första 7 gameweek med offensiv utdelning i varje match. Tråkigt nog för dem med Wilson i sitt lag är att hans statistik har varit ganska svag också. Och sen så ser jag här att Lerma drog på sitt 5:e gula och är avstängd i Game Week 12.
Yes, jag går vidare med Crystal Palace Leicester, som Leicester vinner säkert med 2-0. Och jag tycker att de fortsätter att imponera med en övertygande seger mot ett Palace som har varit rejält svårslaget här i inledningen av säsongen. Leicester ser väldigt tät ut bakåt, så att investera där är ju ingen dum idé skulle jag säga. Vi har ju Soyuncu som är budgetvalet, som även blev målskytt den här gameweeken. Sen har vi ju Chilwell med, som är mellanpris, och Pereira som är premiumvalet bak. Jag föredrar Soyuncu på grund av pris, men jag förstår om man vill investera lite mer. Och då kan man väl nämna att Chilwell återigen var bra och var ytterst nära att bli målskytt på stopptid och han träffar insidan av stolpen. Framåt så fortsätter Vardy att göra mål, och med spelschemat som de har så lär det fortsätta skulle jag säga. Han leder redan skytteligan och har bra matcher för att dryga ut den ledningen, och har fortsatt sin imponerande form under Brendan Rodgers. Annars i matchen så var det kanske Maddison som var allra mest imponerande med 8 skapade chanser, och jag tycker att han visar att den här djupa positionen som han hade mot Southampton bara var en tillfällighet i den matchen. Crystal Palace då? Ja, man är svårslagna, men man har lite tuffare matcher kommande veckor här. Och förutom den billiga budgetforwarden är ju på topp, så är i alla fall inte jag intresserad av någon från deras lag just nu.
Nej, och jag tänkte gå in på Watford-Chelsea, en match Chelsea vinner med 2-1. Och håll i er nu, jag börjar med Chelsea och jag har en hel del att säga om just detta Chelsea. Desto mindre att säga om Watford då. Sedan 4-0-torsken borta mot United i premiären så har Chelsea vunnit resterande 5 bortamatcher. Och inget lag har varken gjort fler mål eller haft fler skott på bortaplan än Chelsea den här säsongen. Abraham med 1+1 i denna matchen har även han varit en bortaspelare denna säsong sett till poäng. Detta tycker jag dock är en sanning som man behöver gräva lite djupare i. Jag vet att du, Stefan, till exempel har varit lite skeptisk till att sätta binden på Abraham nu inför Game Week 12, då man letar lite kaptensval om man gör så, på grund av hans svaga hemmafacit. Men sanningen är faktiskt den att om man ser till den bakomliggande statistiken så har Abraham faktiskt bättre statistik hemma på Stamford Bridge än borta. Men poängmässigt så är det tvärtom, och detta gör att jag tror att poängen på hemmaplan för Abraham kommer att komma, och de skrala poängen som hittills har kommit faktiskt mest beror på lite oflyt. I matchen mot Watford hade det mycket väl kunnat bli fler än 2 mål för Chelsea, om inte för den storspelande Foster i Watford-målet. I Chelsea så var det nämnda Abraham tillsammans med Pulisic och Mount som framförallt hotade, samtidigt som Willian skapar lägen åt de övriga då. Även fast Mount hotade en del i den här matchen så är det en spelare jag tycker har ett något för högt ägande just nu. Kollar man på hans statistik så skjuter han väldigt mycket, vilket är positivt. Men samtidigt är de flesta avslut utanför boxen. Dessutom såg vi i den här matchen att han endast hade en key pass och inte fick slå en enda hörna. Något som för mig skickar ordentliga varningssignaler då han tidigare har varit det självklara valet på fasta situationer. Pulisic, ja, han fortsätter hålla Hudson-Odoi på bänken. Något som jag i närtid tror kommer fortsätta. Även om Hudson-Odoi såklart kommer få en del speltid. Men kanske just nu mest som inhoppare. Och jag tycker att Chelsea har en ganska fin bredd offensivt. Abraham har ju gjort det jättebra. Pulisic gör jättefint nu. Mount har också gjort det väldigt bra här hela säsongen. Men det lite överhängande hotet jag känner hela tiden för att investera i de här Chelsea-spelarna, det är att jag tror att med den här konkurrensen som råder så gör man... Lampard har ju visat det att han kan ha översyn för en lite sämre insats för de här spelarna. Men ser man det upprepande gånger så står det ju spelare bakom på tur och frustar och vill ha den här positionen i form av Batshuayi uppe som ska hota Abraham i första hand. Och på mittfältet så har vi ju Hudson-Odoi till exempel, och vi ser en Ruben Loftus-Cheek som är på väg tillbaka, vi har Pedro där, så att ja, det är ändå ett litet hot ändå tycker jag, så att det är svårt att komma med väldigt långsiktiga rekar på Chelsea. Med det sagt så tycker jag att man bör sitta med någon spelare, men man behöver vara med där och följa lite och kanske räkna med att någon gång kan vara så att man får en spelare som får starta på bänken. Om vi pratar defensivt så den tappade nollan kom efter en väldigt tveksam varstraff. Lite oturligt, och i försvaret så såg vi även Emerson tillbaka som petar Alonso ut på bänken igen. En liten skadeuppdatering då. Ja, Kanté, Christensen och Barkley är alla tillbaka i träning. Samtidigt som Rydiger inte riktigt är tillbaka än men närmar sig. Jorginho missar Game Week 12 efter 5 varningar. Och Chelsea möter Ajax hemma i Champions League ikväll tisdag. Spelschemat i Premier League fortsätter vara kanon resten av året egentligen, bortsett från efterlandslagsuppehållet här direkt i Game Week 13 där de möter Manchester City på Etihad. Watford då? Ja, här ska inte vara lika långrandig. Burnley och Southampton i kommande Norwich, Burnley, Southampton i kommande 3 gameweeks skulle kunna locka, men för mig så känns ingen Watford-spelare aktuell oavsett spelschema. Fortfarande en nolla i vinstkolumnen. Cathcart ut tidigt på grund av en känning i ryggen och är nu osäker inför gameweek 12.
Yes, jag fortsätter med Everton Tottenham som slutar 1-1, och först och främst måste vi ju önska André Gomes all lycka till i sin rehabilitering från en bruten fotled som uppkom i en olycklig situation som slutade med att Son blev utvisad. Väldigt tråkigt för hans del och Everton också. Det är aldrig kul att se sådana saker hända. Sen går det ju inte att se den här matchen utan att klaga på VAR. Det är ett antal beslut som tas i den här matchen. Det som är gemensamt för dem att det tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid för att komma till ett beslut. Jag tycker inte att man är konsekvent i besluten, och i många fall tycker jag att de kommer till fel slutsats helt enkelt. Det måste ske en förändring, och varför inte börja använda monitorn som finns tillgänglig för domarna på att gå ut och kika på. Matchen då. Everton de skapar mest och ofta genom Richarlison framspelad av Digné. Dock så blir matcherna svårare snart, så byt inte in dem utan behåll om ni äger, men ta inte in några. Evertons problem lär ju fortsätta också utan viktiga Gomes här framgent. Tottenham då. Spelschemat kommer bli lite bättre nu, men problemen fortsätter för Spurs, så jag skulle inte hoppa på deras spelare. Son som blev utvisad i matchen har fått sin utvisning upphävd och det tycker väl jag är korrekt, och situationen där han blir utvisad är olycklig och ska inte vara ett direkt rött kort. Kane, han missade den här matchen på grund av sjukdom. Oklart om han kommer vara helt kry till nästa vecka, men han borde väl ha goda chanser till det. Vill man investera i Spurs så är ju då Son fortsatt det bästa alternativet. Och det finns kanske en, om man är väldigt riskvillig så kan man väl chansa att gå på Ali som verkar vara på väg att hitta lite form igen efter en längre formsvacka. Men jag tycker fortsatt att han har mer att bevisa.
Yes, gällande Son där så ska man väl skjuta in det att nu fick han avstängningen upphävd, men han såg ut att bli väldigt, väldigt tagen av hela händelsen. Och även om jag helt håller med att det inte är ett rött kort, så är det ju en hämndaktion från Son där han går in. Han har fått en armbåg i sekvensen innan och sen går det ett tag, sen ser han sin chans att ta ut hämnden. Sen så att resultatet blir som det blir, det är ju ren olycka. Men jag är inte helt övertygad om att Son kommer känna sig redo för spel. Han verkar väldigt tagen. Så att en liten varning där, jag är inte alls säker att han kommer spela i alla fall, men vi får se. Sheffield United Burnley 3-0 till Sheffield, och vi måste nog börja ta Sheffield på allvar nu. Och ja, Lundström, vilken jävla legend. Fick in en lyssnarfråga, jag kan ta den nu bara kort. Han sa, ni måste hylla Lundström, det här är helt sinnessjukt. Ja, lutar tillbaka nu. Denna vecka slog Lundström till med 2 kassar, håller nolla och maximala bonuspoäng. Detta ger han 21 pinnar, det högsta någon spelare har tagit denna säsong. Vilket jävla fynd. Jag hoppas att de flesta hade honom redan Game Week 1 för 4,0. Numera får man betala 4,8 för Karn. 68 poäng har han tagit, 14 poäng mer än den näst bästa försvararen i Leicesters Pereira. Lundström såg denna helg ut som någon Lampard i sina glansdagar, då han från mittfältet hela tiden fyllde på in i straffområdet. Och ser man till statistiken så hade han flest skott på mål, flest skott innanför boxen och flest stora chanser. Lägg där till att han har flest vunna tacklingar i matchen. Jag bara bugar mig och bockar för Lundström. Nog talat om världens bästa Lundström. Jag ser även att inget lag har släppt in färre mål än Sheffields 8 denna säsong, något som de delar med Leicester. Deras 5 nollor är bäst i ligan tillsammans med City och gör att man såklart lockas av United-lånet Henderson i kassen. Även om en uppdubbling i försvaret känns som en hög risk, så har det ju hittills lönat sig och schemat ser bra ut framöver, så varför inte? Om man har blivit förälskad i Sheffield och vill fylla på med ytterligare spelare utöver underbara Lundström och eventuellt Henderson i kassen då, så kanske man ska kika mot budgetforwarden Musset som står för samtliga 3 assist i denna match. Och han har även gjort mål i de 2 matcherna innan dess. Dock så har han inte spelat 90 minuter en enda match denna säsong, något som ska bero på att han enligt Wilder håller på att bygga upp matchtempo, något som man väl får säga att har gått rätt bra sett till hans utdelning på senare tid. Och sen Stefan, skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Du, vågar man bänka Lundström i Game Week 12 borta mot ett ganska mediokert Spurs?
Ja, jag hade ju skrivit in han i min startelva, men nu när Sons röda kort blir upphävt här så är jag lite mer osäker, då jag även har andra bra backar att ställa på planen här omgången. Så vi får se var det slutar, men han har ju helt klart ett grymt offensivt hot också, så man kanske ska sätta honom på plan oavsett.
Ja, jag tycker det är väldigt svårt. Nu går vi över till Burnley, och manager Dyche höll inte igen efter matchen utan var riktigt besviken på sitt lag och kanske framförallt sitt försvar. Det var Peter som var inblandad i båda Lundströms mål som fick kliva av i halvtid, men han var missnöjd med hela försvaret och egentligen hela laget. Jag håller fortsatt Burnleys försvarare och Pope i kassen relativt högt, men det vi har lärt oss är ju att de framförallt levererar hemma på Turf Moor där de hållit 3 av 5 nollor den här säsongen. Chris Wood saknas fortsatt uppe på topp och är osäker inför Game Week 12. Vi inväntar presskonferenser för att se om han kan komma tillbaka. Det hade nog varit väldigt välkommet i Burnley.
Yes. Arsenal-Wolverhampton slutar 1-1 och jag tänker börja prata om Wolverhampton. Man har ett riktigt bra schema nu och det finns ett tydligt case för Jimenez. Men i övrigt så tycker jag att det är svårare att hitta spelare från Wolves att plocka in. Eventuellt så skulle man gå på en chansning på Jota som är skadefri igen och gör det bra i matchen mot Arsenal. Men för mig så står dock Jimenez klart högst på listan här. Kan väl även notera att Doherty också såg bra ut men ådrog sig en lättare skada här i matchen mot Arsenal och blir utbytt tidigt i matchen. Arsenal då? Nej usch, jag blir bara illamående av att se Arsenal spela fotboll just nu. Den här matchen lyckas man slå ett nytt bottenrekord genom att släppa till 25 chanser hemma på Emirates. Det har inte skett sedan man slog upp portarna. Många av dessa var även direkt från inspark som Emery fortsätter att envisas med. Aubameyang och Lacazette, de kommer väl troligtvis fortsätta göra poäng framåt. Men jag tror inte att de kommer kunna motivera sitt värde. Och skulle jag välja dem framför Vardy så skulle jag ha väldigt svårt att motivera det. Då jag tycker att Leicester med sin formtopp trumfar båda Arsenal-strikersna med råge just nu.
Du kan lugna dig där, Stefan. Det här kommer ordna sig så fort ni bara kickar Emery och tar in Mourinho som tränare. Så kommer ni inte köra några korta insparkar och sådär och bli ett härligt lag att kika på.
Nej, då måste vi köra ut en shout för då kommer jag sluta hålla på Arsenal. Då får ni poddlyssnare välja vilket lag jag ska hålla på.
Det ser vi fram emot. Jag håller alla tummar jag kan. Jag ska gå vidare med Brighton-Norwich här. Brighton vinner med 2-0 och Norwich jobbiga trend fortsätter. Brighton, ja, de går in i en tuffare period sett i spelschema och det gör många Brighton-spelare mindre intressanta just nu. En spelare som dock sticker ut för mig är Trossard som jag pratade upp ordentligt inför säsongen. Han har ju nyligen kommit tillbaka från skada och fått agera inhoppare de två senaste gameweeksen och som han har gjort det. På hans totalt 56 minuter över dessa två matcher har han stått för matchavgörande insatser i form av ett mål och två assist. Lägg där till att han tar fasta situationer så tycker jag att han känns som ett av de allra bästa billiga mittfältsalternativen i hela spelet trots det här tuffa spelschemat som kommer. Han är prisad till 5,8 just nu och ägs endast av 0,3%. Under hans halvtimme mot Norwich så skapade han dubbelt så många chanser som någon annan spelare över hela matchen och norpade även till sig två bonuspoäng. Ett annat budgetalternativ som fler har vänt sig till är anfallaren Mopey. Ingen annan spelare hade fler skott inne i boxen än Mopey under hela Game Week 11. Dock blev det inga poäng och hans låga goal conversion rate på endast 11% avskräcker ändå lite grann. Brightons hittills starka defensiv håller jag mig dock borta ifrån med anledning av spelschema. Samt att mittbacken Webster klev av ankelskadad nu senast. Norwich då? Ja, flykten från Pukki och Cantwell fortsätter med rätta skulle jag säga. Pukkis startplats är nog inte hotad till skillnad från Todd Cantwell. Men poängen har lyst med sin frånvaro för vår kära finne en längre tid. Det är Watford hemma i kommande Game Week. Ser ju för sig bra ut och även efter det ser det ju okej ut. Men frågan är om man har tålamod med Norwich och dessutom har råd med fortsatta prissänkningar som kommer att komma.
Yes, var du klar där?
Jajamän.
Ja, då avslutar jag med West Ham Newcastle som Newcastle vinner med 3-2. Och jag börjar även med dem och de gör en riktigt, riktigt bra första halvlek. Där de tar ledningen med 3-0 och Willem som jag nämnde för två veckor sedan, han kommer iväg med 8 poäng. Men det är Saint-Maximin som borde ha gjort flest poäng då han bränner två helt solklara frilägen. Oförklarligt dålig avslut dessutom. Spelschemat, det är helt okej. Okay, så jag klandrar inte de som köper in någon billig Newcastle-lirare. Men jag gör det fortsatt inte. Ska flika in där att Willems startplats eventuellt är hotad när Richie kommer tillbaka från skada. Och det skulle kunna ske efter landslagsuppehållet. West Ham då. Nu blir spelschemat sämre för dem. Och West Ham har problem och spelar inte speciellt bra. Så att sitter man kvar med någon därifrån så tycker jag att det är dags att byta ut dem. Framförallt gäller det Haller på topp. Och sen undviker man dem ett tag tills de kanske har fått ordning på spelet bättre framöver.
Yes, och då är vi klara med matchgenomgången och hoppar in i poddligan och toppen där uppe som ja, fortsätter ånga på skulle jag säga. På första plats hittar vi nu Respect Woodinho som har legat där uppe en längre tid. 97 pinnar tar han den här gameweeken, vilket är imponerande. Totalt 735 poäng och det räcker faktiskt fram till plats 28 i hela världen. Väldigt imponerande, men man ska ha i åtanke att han endast har free hit kvar utav chipsen. Så att, de har han strösslat med här, men med framgång skulle jag säga. På andra plats så hittar vi Joel Rogö som har en liten mer normal gameweek med 63 poäng. Totalt 724 poäng. Och på tredje plats så får du drömma dig tillbaka lite Stefan. Niklas Wenger väljer att uttala hans efternamn. Jag är tveksam om han själv uttalar det så. Men jag uttalar det så. Och han tog 99 poäng den här gameweeken. Totalt ligger han på 707 poäng.
Ja, vad kan vara bättre än en blandning av Bentner och Wenger? Det kan inte bli mer bättre än så.
Nej, det är ju fantastiskt. Lord Wenger. Poddlaget då. Ja, vi tog 77 poäng. Vilket man får vara nöjd med. Och gröna pilar ser vi. 573 poäng totalt och vår klättring har påbörjats. Vi siktar nog på att spara vårt byte för att ha två fria byten till landslagsuppehållet som vi har talat om hur viktigt det kan vara tidigare. Om vi kollar på förra veckans byte så kan man ju säga att det här med dybytet det såg Pep till att krossa genom att sätta honom på bänken som du var inne på i matchgenomgången. Och för att strö lite extra salt i såren så gjorde såklart Digné assist i Everton då som vi plockade ut.
I 96 minuten också.
Ja, precis. Ja, men det är härligt. Jag känner ändå att det är helt okej. Och jag tror att Mendy kommer visa sig vara en mycket bättre spelare än Digné att sitta på här framöver. De fortsatta problemen vi har är ju Norwich, Duon, Pukki och Cantwell som jag var inne på i matchgenomgången där. Och vi vill ju rätta till det tids nog. Men ja, jag vet inte riktigt när. Det är lite svårt också. Man behöver välja vilken väg man ska vandra. Det är svårt att hitta en vettig ersättare till Cantwell i samma prisklass. Och ja, hur ska man investera pengarna om man tar ut båda två? Ska man gå på en billig anfallare och uppgradera Cantwell eller ska man ta någon budgetspelare? Vi får se lite hur vi gör här framöver, men det är i alla fall problem som vi har identifierat. Yes. Går vi till rekommendationerna då, så ska jag säga det på en gång. Vi kommer att göra om lite här. Vi kommer bland annat att stryka de här varningsflaggorna vi har haft. Och anledningen till att vi gör det är att vi tycker att vi flaggar upp varningar i den här laggenomgången som görs i början av varje avsnitt. Så att framöver så kommer vi skippa varningarna. Vi kommer dessutom göra de här kaptensvalen lite mer till en kaptensdiskussion där vi diskuterar de alternativ vi tycker är allra bäst. Men avslutar också med ett kaptensval som vi står för som vi tidigare har haft också. Och sen så kommer vi höja upp differentialvalet till 10%, alltså en ägarandel under 10%. Det har tidigare varit under 5%, men det har varit lite krystat här i några gameweeks, så att vi höjer upp den till 10% och vi kommer eventuellt även göra om lite val på den här framöver. Vi får se hur vi gör. Men vi hoppar in i det på en gång och kollar på försvarssidan och Ja, jag ser ingen direkt anledning att ändra min trea. Och den består ju av Trent Robertson och Soyuncu. Och som sagt, den här trean ska vara över 4-5 kommande game weeks. Nu har ju Liverpool en match mot City. Och vi får väl se, tveksamt om nollan kommer hållas, men bortanför den matchen så är det jättefint. Dessutom kan både Trent och Robertson ta offensiva poäng mot ett Manchester City. Soyuncu presterar ju nu här senast också. Stefan, du har Van Bissaka, Trent och Mendy.
Ja, det blev lite snedgunga här med Mendy som oväntat bänkades till förmån för Angelino. Det är ju olyckligt och matcherna ser lite sämre ut, men han får ändå vara kvar här, men med ett liten brasklapp att han ligger illa till, han får skärpa till sig. Trent och Van Bissaka, de blir också kvar. Jag tycker som sagt Trent fortsatt ser jättefin ut, och Van Bissaka gillar deras matcher och tror som sagt att det borde komma någon nolla.
Mm. Du är inte inne på Leicester-spåret. Du var inne på i matchgenomgången att det fanns tre ganska bra alternativ i försvaret annars.
Jo, absolut. De skulle kunna vara där. Men du har ju Jonsson med i din lista, så han får sitta där.
Absolut. Mittfältet så var vi ju eniga förra veckan med Sterling, De Bruyne och Maddison. Jag ska faktiskt plocka bort Maddison den här veckan. Inte på något sätt på grund av hans insats, utan jag gillar Sterling och Kevin De Bruyne väldigt mycket. Sterling har ju frustrerat många, men för mig så tycker jag hans statistik talar ett tydligt språk, speciellt hans borta statistik. Och istället för Maddison plockar jag in formstarke Mané, och också kopplat till Liverpools fina spelschema här efter landslagsuppehållet.
Yes, jag plockar också in Mané, men i förmån för Sterling faktiskt. Och har då De Bruyne, Mané och Maddison kvar. Och jag vill ta en liten diskussion om mittfältarna. Jag tycker att framförallt att lägga mycket pengar på mittfältet har ju varit en vinnande strategi. Men jag tycker det finns så mycket bra värde i mittfältet i år med... Där vi har fina alternativ i Maddison, i Martial som jag tror mycket på nu kommande omgångar. Och även i Pulisic som verkar ha spelat in sig ordentligt i Lampards startelva och gör det väldigt bra. Så att jag tycker att man kan få upp ett riktigt bra mittfält utan att lägga allt för mycket pengar på mittfältet. Och då få mer pengar över till... övriga lagdelar, och det är så jag planerar att göra privat också.
Yes, ja, jag köper det. Nu har jag tre rekar på mittfältet som kostar en del. Samtidigt så tycker jag att det är väldigt fina spelare. På forwardsidan så var vi överens förra veckan, och jag ser ingen anledning att ändra någonting där. Vi var Jimenez i Wolves, Abraham i Chelsea och Vardy i Leicester.
Nej, precis. Jag hade samma, jag behåller dem. Alla var ju dessutom målskyttar i helgen.
Yes. Varningen hoppar vi denna vecka och här framöver. Jag tycker heller inte att vi behöver gå igenom förra veckans varningar, så slipper du prata Arsenal mer. Kaptensvalen då förra veckan, då var vi båda inne på City, vilket föll så där ut. Jag i och för sig med Aguero som får en kasse, du med Sterling som ta ett gult kort och sluta bara på en poäng. Men vi kan väl lämna det där. Behöver vi inte prata så mycket om det. Går vi in på kaptensval nu inför Game Week 12. Så en spelare som jag vet att du håller väldigt högt. Och som jag har binden på just i detta nu. Är Jamie Vardy. Är det bästa alternativet tycker du?
Ja, jag hade lutat mig mot Vardy om jag ägde honom. Då jag tycker att Arsenal är för jävla bedrövliga.
Leicester möter ju Arsenal hemma på lördag, sena matchen, och Vardy har ju väldigt fin statistik just mot Arsenal och tycker om att göra mål mot dem. Arsenals försvar lämnar ju en del att önska dessutom, och det var väl länge sedan Arsenal var i sån här snegunga och verkligen liksom i brygga. Så att det finns, Leicester mår väldigt bra just nu, Arsenal mår inte så bra. Så att jag har svårt att se att Vardy ska gå mållös från matchen. Men det finns andra alternativ. Vi har ju toppmötet Liverpool City på Anfield på söndagen. Tycker du att det är helt galet att sätta en kaptensbindel på någon i Liverpool eller i City? Och om du skulle göra det, vem håller du högst?
Ja, till att börja med så gillar jag inte att sätta kaptensbindeln i toppmatcher. Och det är primärt för att det brukar tendera att bli oväntade utfall i toppmatcherna. Svårt att förutspå hur det ska gå i alla fall. Så därför brukar jag hålla mig borta när jag inte riktigt kan på förhand säga vem som har överhand. Och det kan jag inte riktigt här, även om jag håller Liverpool som favorit hemma på Anfield. Och jag tycker att Citys försvar kanske inte riktigt är tillräckligt bra för den uppgiften.
Om du skulle tvingas att välja någon, lutar det ändå åt Mané då eller...
Ja, det får nog luta åt Mané, för att jag ser väl ändå att City har goda möjligheter att göra mål på Liverpool-försvaret också. Mm. Så Mané har sett riktigt, riktigt fin ut och jag håller honom över Salah just nu.
Ja, jag tycker också att det är svårt. Det behöver inte vara fel ändå, tycker jag, att sätta binden i sådana här toppmöten. Men det som lite talar emot den här gameweeken, det är att jag tror att Liverpool skulle vara ganska nöjda med ett kryss ändå, även fast det är hemmamatch då City inte tar igen några poäng. Och jag tror City har ju haft ganska tufft för att möta Klopps Liverpool, och borta på Anfield, så är det möjligt att City skulle kunna vara nöjd med ett kryss också. Och det är svårt att räkna vart poängen kommer hamna. Så jag håller mig borta, och jag tycker att har man Vardy så är ett bättre alternativ. Men jag tycker även att man ska kolla på Chelsea och kanske i första hand Abraham som jag gillar, och om man nu inte har Vardy. Som sagt, hemma på Stamford Bridge mot Crystal Palace, och det har ju inte riktigt lossnat för honom på hemmaplan, men statistiken finns där.
Ja, absolut. Jag gillar det alternativet mer och mer ju mer jag tänker på det. Så att jag tycker att det är en bra shout. Jag lämnar det där. Jag hade ingen bra.
Nej. Hur är det med spelare som Pulisic? Tycker du att man skulle kunna sätta binden där och kanske sticka ut ännu mer?
Nej, ja, det är klart man skulle kunna sticka ut och göra det, men hade jag satt den på en Chelsea-spelare hade jag valt Abraham som han spelar just nu.
Och sista spelaren jag skulle vilja nämna i den här kaptensektionen, det är om man kollar mot Wolves som spelar Birmingham Derby hemma mot Aston Villa. Och Jimenez tänker jag då framförallt uppe på topp. Det är ju faktiskt så att nu har Wolves Europa League på torsdag, men kollar man statistikmässigt som vi gillar att göra, så har Wolves faktiskt presterat ganska bra direkt efter Europaspel. Och ja, Jimenez, skulle det kunna vara något?
Ja, absolut, det skulle kunna vara det. Men jag håller Vardy och Abraham högre. Jimenez har gjort det bra, men jag är inte helt övertygad om Wolves. Jag tycker att det är ingen så här jätteövertygande spel, men de gör det bra som balanserar båda turneringarna, det gör de.
Är det någon spelare som jag inte har nämnt som du tycker man ska ta med i en sån här kaptensdiskussion?
Nej, inte för mig faktiskt.
Och om jag uppfattar dig så tycker du att det bästa kaptensalternativet ändå är Vardy?
Ja.
Ja, och det är även vad jag står någonstans. Differential val då den här veckan. Som sagt, nu har vi höjt upp gränsen till 10%. Förra veckan så rekade vi båda Antonio Martial. Blev ju ingen utdelning, endast 2 poäng där. Nu har han tickat över 5%, men jag tänker nog stå kvar och lite bara för att trots att han då inte fick någon utdelning. Nu har han gått över 5%, han ligger på 6,5% ägarandel, men jag tror på Martial fortsatt, så att han får ligga kvar för mig.
Ja, han skulle kunna ligga kvar för mig också, men det är tråkigt så jag väljer en annan spelare och då plockar jag in Pulisic från Chelsea. Och som sagt, som han spelar just nu har han gått från klarhet till klarhet efter att ha varit bänkad ett tag. Vi har sett att det kan ju ta en stund för spelare som kommer från andra ligor och komma in i Premier League-spelet. Jag tycker att Pulisic har gjort det nu. Och kollar jag på Chelseas lag som de ställer upp nu med Willian och Pulisic och så Mount bakom där, så ser jag väl ändå att Pulisic är den, förutom Abraham, som kanske ska bidra med flest mål för Chelsea bakom Abraham. Så att jag tror att hans målskörd kommer fortsätta.
Mm. Och vi ska avsluta här innan vi hoppar in i lyssnarfrågorna med att påminna alla om att det är fredagsmatch den här Game Week 12. Och således så har vi en deadline fredag kväll 20.00. Missa inte den, utan sätt i ordning era lag. Det är Norwich och Watford som går upp till spel fredag kvällen. Så om ni inte har något annat för er än fredag kan man kika in Norwich-Watford. Det var en riktigt underhållande match eller någonting.
Mycket viktigt för poddlaget att Pocky gör två baljor, den känner jag.
Det hade varit fint. Det hade varit en differential kapten att lita på finnen.
Ja, absolut.
Nej, jag tycker dessutom att Watford har fått ordning på sitt försvarsspel lite här sen tränarskiftet. Vi går in och lyssnar frågorna och vi kan väl börja med en fråga. Nu är det Tom Wester som har skickat in den, men jag har även fått den här frågan skickat via Messenger och så av flera. Så vi kan väl göra det en gång för alla, Stefan. Kan du lite kort förklara hur de här prisjusteringarna fungerar och varför man inte, det är flera som undrar, de får inte det värdet som de står i när de ska sälja?
Ja, prisökningar får man 50% tillgodoräknad när man säljer och det avrundas alltid till ens nackdel. Så att för att man ska tjäna 0,1 på någon som en spelare som man äger, så måste han alltså gå upp 0,2. Det vill säga hälften. Går han upp 0,3 så får man fortsatt bara ut 0,1. Så att han måste upp, för att man ska tjäna 0,2 på en spelare så måste han gå upp till 0,4 mer än vad man köpte honom för. Däremot prissänkningar, de straffas man för med 100%. Så att tar man in en spelare som faller i värde så tappar man 0,1 på varje gång han går ner i värde då. Förutsatt att man inte har uppbyggt värde i honom sedan tidigare.
Precis, och ska vi ta det bästa exemplet i vår fantastiska legend Lundström som startar på 4,0 och nu är värd 4,8. Det betyder att om man var på tåget från början så kan man nu sälja honom för 4,4. Nu är det många som byter innan. Skulle han nu öka i värde 4,9 så kommer man fortfarande få 4,4 för honom om man säljer honom. Han måste gå upp till 5,0 för att man ska få 4,5 då. Så ser det ut. Sen så vad som avgör att de stiger och sjunker i värde, det är hur många spelare som säljer eller köper en spelare. Sen så är det en algoritm där bakom som jag tror ingen riktigt har 100% koll på, men så är det i alla fall. Så vi ska börja här. Vi har två målvaktsfrågor. Vi pratar ju ganska sällan målvakter, men först och främst Peter Salin skriver in och undrar om man nu vill ha ett billigt målvaktspar, alltså ungefär 4,5, två stycken 4,5 målvakter och snurra på. Vilka rekommenderar vi, och med tanke på spelschemat då fram till jul? Han har just nu Heaton och Gunn.
Ja, Heaton och Gunn är nog inte de hetaste. De två målvakterna som har imponerat mest på mig är ju Henderson och Ryan i Brighton. Så att ska man dra ett wildcard så hade jag nog gått på dem. Sen det här med att rotera målvakter, budgetmålvakter, det är inte så lätt som man tror. Och om det inte är extremt tydligt att en budgetmålvakt är stark på hemmaplan, som vi kanske har sett med Burnley. Och skulle jag kasta in en tredje budgetmålvakt så skulle det faktiskt vara just Pope i Burnley.
Ja, Ramsdale i Bournemouth ligger ju faktiskt också på delad första plats tillsammans med Ryan och Henderson med 48 poäng.
Ja, de har
också
ju
i den prisklassen.
De har ju fått in några nollor. Frågan om inte han tog någon straffräddning i början av säsongen också. Men deras spelschema ser rätt tufft ut kommande veckor om man ser bort från de två veckorna här som kommer nu 12 och 13 då.
Ja, och du pratar ju om att det kan vara ganska svårt att hålla på och skifta mellan 4,5 målvakter och sådana saker. Då går vi till frågan från Fredrik Norrström och han säger så här, om man har tänkt att byta lite på målvaktssidan, hur hade ni resonerat då? Två 4,5 år ungefär eller en premium och en riktig billig spelare typ 4,0? Så han vill gärna kunna behålla den här målvaktsuppsättningen som man bygger upp nu till runt årsskiftet i alla fall.
Ja, nej, jag hade gått på budgetmålvakter och jag tycker att det finns värde där i år. Samtidigt som jag vill inte plocka in Alisson då jag gärna har tre utespelare från Liverpool. Och Ederson som kanske är det andra alternativet lockar sig inte riktigt kring då Laporte är borta. Så att, nej, jag hade gått på budgetmålvakter och de jag nämnde i förra frågan.
Kastar ut tre namn, där är Alisson är ett, det har vi avklarat. Han nämner även Schmeichel och Guaita.
Ja, Schmeichel skulle absolut kunna vara ett alternativ, men där finns ju till exempel Sojuncu billigare, så att det gör honom mindre intressant skulle jag säga. Och jag vill inte dubbla upp Leicester-försvaret heller. Och Guaita, visst ett alternativ, dock kanske inte helt hundra på sin plats då även han Hennessy får lite matcher då och då i Crystal Palace.
Yes, jag instämmer till full och speciellt kopplat till Schmeichel där, att jag tycker inte det finns någon anledning. Schmeichel jätteduktig målvakt, Leicester jättebra lag, men som sagt man kan ju få backning i deras försvar via Sojuncu. Dessutom så kanske man vill ha offensiva alternativ i Vardy då framförallt skulle jag säga, men sen även har du ju budgetalternativ på mittfält eller hyfsat budget med Tielemans och Maddison och sådär. Yes, Oliver Jönsson då. Han undrar, man behöver ju ha någon riktigt billig spelare för att liksom lösa budgeten. Och han undrar, vill man ha en 4,5 mittfältare ungefär eller en 4,5 forward ungefär om man nu måste välja?
Ja, jag tycker det är lättare att hitta bra budgetalternativ på forwardsplatserna just nu. Och de två som jag tycker sticker ut är ju Ayew i Crystal Palace och Mosea i Sheffield United för tillfället. Sen har vi även Connolly i Brighton, men som sagt tufft spelschema och jag vet inte om han är helt ordinarie om fem omgångar sig.
Nej, jag håller med där. Han undrar även, han står inför ett val med Aguero, om man ska ta bort honom denna omgång eller vänta till nästa, till fördel då för Mané eller Salah. Nu spelar de på olika positioner men jag antar att det är liksom budgeten som ska kastas om lite. Han undrar om man ska vänta i den här gameweeken eller om man ska switcha redan nu.
Ja, det är en slantsängling skulle jag säga. Väldigt, väldigt svårt att förutse det. Men nej, det är inte fel att byta mot Liverpool redan nu, men skulle det kosta minuspoäng så skulle jag sitta kvar med Aguero.
Yes. Chris Carlson, han letar efter en ersättare för vår käre Todd Cantwell i ungefär den prisklassen.
Ja, det är ju lite svårt. Vi har ju några alternativ där nere, men det är rätt tunt. Vi ska väl nämna McTominay kanske i United, som ändå är, hans plats borde vara väldigt säker. Du har väl Jorginho, men han är avstängd just nu.
Ja, han missar ju kommande match mot Crystal Palace hemma och därefter så är det City borta. Så just nu kanske han inte är rätt att ta in. Och jag vet inte, jag är inte supernöjd med att ha honom. Samtidigt har han straffarna rulla in en nu i Champions League ikväll såg jag. Men ja, det är svårt. Jag ska nämna det att Cantwell står i ett pris på 4,7. Och många kanske tog in den när han var prisad 4,5. Så då har man 4,6 som man ska byta ut. Och där hittar jag inget.
Nej, man måste nästan upp.
Man måste upp lite grann. Väldigt lite så kan man ta in Guendouzi i Arsenal 4,7. Man ska inte ha några förväntningar på poäng där, men det, jag skulle tro i alla fall att han är en ganska säker startspelare i Arsenal. Men som sagt, kan man gå upp då och få upp den till Jorginho eller McTominay som är prisad 5,1, så kanske det är att rekommendera. Ja, det är jättesvårt tycker jag. Det är en prisklass som är lurig, och har man väl hamnat där och satt sig i en sån spelare, så ja, ofta så får man leta lite och göra ett dubbelbyte och kanske nedgradera någonstans för att kunna kasta in lite mer pengar. Om man skulle göra det, Stefan, och kanske ha, vad vet jag, få upp till 6,5 eller något sånt. Finns det några spelare du håller högre än någon annan då?
Ja, men jag tycker Leicester mittfältarna kan vara intressanta i Tielemans och en chansning i Ayoso Pérez eller Harvey Barnes. Sen är jag väldigt intresserad av Trossard, men inte med det spelschemat som de har just nu.
Nej, det är en chansning. Jag kommer nog göra just det, att ta in Trossard för att frigöra pengar. Jag har inga jätteförväntningar på utdelning och poäng, men samtidigt är en poängspelare som skulle kunna ta även i tuffare matcher. Men man ska ha lagom förväntningar för spelare i den prisklassen. Så är det. Ja, Chris, det är svårt.
Kast ut en väldig chansning i Genepo som jag var inne på i Southampton, som gjorde det väldigt bra innan han blev skadad. Nu är han tillbaka, men han är inte helt i matchformen.
Nej. Vi går vidare med Robin Aronsson. Han pratar Leicester-försvarare, och det har ju du redan lite varit inne på vem du föredrar där. Men han skriver: vem av Soyuncu, Chilwell och Pereira från Leicester hade ni tagit in istället för Digne?
Ja, jag hade gått för Soyuncu och fått mer pengar till övriga laget. Men annars så tycker jag Chilwell, som han har sett ut på slutet här, också är ett bra alternativ. Jag hade inte lagt upp de extra pengarna för Pereira just nu.
Nej, jag är också i Soyuncu-hörnan, så kan man lägga pengar på andra spelare. Arvid Jylander då, en Arsenal-fråga, Stefan, så är perfekt för dig. Vad tar man sig till om man sitter med Aubameyang?
Ja, säljer honom. Nej, men jag tycker inte han är värd de pengarna. Jag tror till exempel att Vardy kommer matcha honom kommande, fram till jul, eller har i alla fall goda möjligheter att göra det. Jag ser även att om man inte har Abraham redan, så är han ett superfint forwardsalternativ. Och så har vi även nämnt Jimenez då.
Nej, jag tycker nog också det. Sen så, jag tvekar inte på att Aubameyang kommer fortsätta dra dit några kassar. Nu har jag bytt ut den, så att han borde leverera. Dan Sundell, han har en lite längre fråga här, men jag tycker att den är ganska bra, och den rör sig kring differentials. Och han skriver så här: det finns en anledning till att differentials är just differentials. Tycker det är för mycket snack om de här spelarna för tidigt på säsongen, och att bära på dem riskerar att sänka sin overall ranking. Jag tycker differentials bara ska jämföras med det i sin respektive kompisliga. Möjligtvis kan man tänka annorlunda i slutet på säsongen. Jag ska nu byta ut Son mot antingen Madison, som man skriver då har 16,6% ownership, eller Martial på 6,4%. Tycker ni att jag ska bry mig om totala ownership eller titta på dem i min liga och de vanligaste spelarfaktorerna såsom fixtures och expected goals?
Nej, jag tycker man ska försöka gå på den man tror mest på hela tiden, förutom som han nämner i slutet. Mm. Så att, men bara för att om jag jämför till exempel som han säger med Madison och Martial och står i valet och kvalet, så ser i alla fall inte jag något negativt i att Martial har ett lägre ägandeskap. Det tycker jag bara är bra om jag tror lika högt om spelarna.
Ja, så är det. Och sen kan man ju lägga in även en prisdiskussion på det. Är det någon med en låg ägarandel där man tror att den kommer leverera, ja men då finns det ganska stora chanser för att man kan hänga med på lite prisökningar. Är det en spelare som har högre ägarandel som kanske har några jobbiga gameweeks, så är det ganska snabbt till en prissänkning. Nu ska man, som sagt, det absolut viktigaste i valet är inte att kolla, åh, han har lågt ägarandel. Och där håller jag med dem att det finns en anledning till att vissa spelare är väldigt lågt ägda och andra väldigt högt ägda. Men gör överslaget, kolla framförallt på vem du tror kommer ta mest poäng, och den spelare tar du in. Om du inte riktigt kan bestämma det eller tror att de kommer ta lika mycket, ja men gå på den som antingen kostar minst så att du får bättre budget, eller den som har lägre ägarandel. Så skulle jag ändå säga.
För det blir ju en psykologisk faktor också i det läget som du nämner, att den här spelaren som man tar in inte presterar, och om man är högt äg och då börjar byts ut, till exempel om man tog in Pukki lite sent, då blir det ännu jobbigare att sitta med honom och kanske behålla honom till nästa omgång där han kommer leverera, för att han kommer sjunka i pris och det kommer tappa slagvärde. Så att det tenderar till att man gör ytterligare misstag.
Ja. Vi går vidare. Bra fråga där från Dan, tycker jag. Bartek Sieslik, han skriver så här: är det dags att hoppa på Leicester-tåget eller ska man lugna sig lite?
Nej, det är dags att hoppa på. De kommer ta en Champions League-plats i år, jag är rätt övertygad om.
Ja, och han undrar om man där då ska chansa lite och gå på billigare Tielemans eller Perez, eller är Madison Vardy det absolut bästa alternativet?
Ja, Vardy är ju deras go-to-anfallare, så han är det bästa alternativet. Sen mittfältet, det kan gå lite hur som helst. Jag håller väl Madison högst, men Tielemans är lika given i laget och kan absolut leverera bra med poäng. Perez är jag lite mer osäker till på grund av hans speltid, och han tenderar att bytas ut tidigt utav Rodgers i matcherna.
Yes, instämmer. André Widerheim Ekelund, hade ni haft kvar De Bruyne, Sterling och Salah till helgens match, eller vem skulle ni ha bytt ut av de tre?
Jag hade nog behållit alla tre, det beror lite på vad man vill göra med sitt lag, som sagt. Men jag ser ingen anledning till att kasta ut dem bara för att de möter varandra.
Mm. Om du skulle byta ut någon, är det Sterling du hade tagit ut då?
Hade han Mané eller Salah?
Salah, De Bruyne och Sterling.
Ja, det beror på vem man vill äga sen, om man tänker sitta kvar med Salah eller om man hade tänkt byta ut honom ändå för till exempel för Mané. Men annars så är det Sterling för mig.
Mm. Andreas Norberg är också inne på de här premiumspelarna. Han skriver det: Sterling har efter Game Week 1 tagit färre poäng än Perez, Pulisic, Richarlison och Mahrez. Finns det något rimligt argument att behålla Sterling?
Ja, det är väl hans statistik som fortfarande är bra om man kollar över hela säsong. Så att han kommer ta poäng, det kommer han göra. Men som sagt, han står på 4 varningar nu. Han har spelat rätt många matcher i rad, både i landslaget och i City. Så att antingen kan han roteras eller så kan han bli avstängd. Och det är väldigt trovärdigt att något av det händer.
Ja, jag tycker det är svårt. Jag personligen har ju tagit ut Sterling och varit utan honom en längre tid nu, vilket har fungerat ändå. Samtidigt är man väldigt orolig och jag tror jag kommer behöva ta in honom någon gång här senare i säsongen. Men ja, det är ett ganska bra läge att ta ut Sterling nu. Med det sagt så kan vi vilken vecka som helst se en sån monster score från Sterling, och då finns risken att tappa ordentligt, då kaptenen mycket väl kan sitta där hos många konkurrenter.
Om vi kan bara kasta in snabbt en liten diskussion om de dyraste spelarna, så ser jag ändå att Mané är den som är klart bäst form just nu och har bäst spelschema utav dem. Sen tycker jag att Sterling trumfar Salah om man bara jämför dem rakt emot varandra, för att Salah har inte visat bra form. Men han har haft sin ankelskada som han har haft problem med, och är kanske på grund av det därför han inte har riktigt presterat. Och nu kommer ett landslagsuppehåll där han troligtvis har chansen att liksom komma tillbaka till 100%. Så att jag tycker det är fortsatt jämnt mellan Salah och Sterling med tanke på att Liverpool har bättre spelschema.
Mm. Ossie Bertilsson är inne på det. Han undrar om det är läge att ta bort Salah nu.
Ja, alltså han, som han spelar just nu så är han ju klart sämre än Mané i alla fall.
Kan vi, om vi lite går in på just det, nu har inte han ställt den frågan men jag ställer den nu. Tycker du att det är läge att göra sådana byten, alltså egentligen rena sidledsbyten från Mané till Salah?
Nej, i vanliga fall så tycker jag inte det, och jag kommer troligtvis ha fortsatt förtroende med Salah i mitt privata lag över Mané, då som sagt sidledsbytet som du nämner är inte så sugen på att göra. Men samtidigt kan man inte sitta och blunda för att Mané överpresterar Salah just nu i en allt för lång tid. Men som sagt, vi får se lite vad som händer i Champions League här och hur det ser ut i toppmatcherna och vad som händer under landslagsuppehållet. Jag kommer i alla fall ge Salah så mycket mer tid.
Ja, jag är ju glad att jag har suttit med Mané en längre tid och varit med på prisökningarna. Men kollar man nu så är Mané uppe i 12,0 och Salah har ju sjunkit en del, så det skiljer faktiskt bara 0,3 mellan dem. Och som sagt, om jag inte hade någon och skulle ta in någon nu, ja men då är Mané det val jag hade gått på. Men hade jag suttit där med Salah, jag hade svårt att liksom ta in Mané nu för 12,0 och ta den här förlusten man har fått på Salah, då jag tror att lik det jag pratade om tidigare gällande Ashley Barnes och Chris Wood, så tror jag att när vi summerar säsongen, då tror jag att Salah och Mané, de kommer ha ungefär lika mycket poäng. Eventuellt att Salah till och med trumfar Mané sett över en hel säsong om det inte kommer några långtidsskador eller såna här saker. Så jag hade suttit kvar i båten, precis som jag sa att man skulle göra med Chris Wood när Ashley Barnes bara levererade och levererade. Sen får vi se. Det är ju omöjligt. Det är ju att försöka liksom se in i framtiden. Men jag hade inte gjort sidledsbytet. Simon Johansson undrar, du var inne på David Silva där och hans skada. Vem ersätter man David Silva med? Går man på Maddison eller Martial, skriver han?
Ja, båda de är jättefina val. Och skulle även vilja kasta in Pulisic i diskussionen. Men jag håller de andra två lite högre.
Mm. Och om du måste välja någon?
Då väljer jag Martial med det spelschemat som de har.
Yes. Avslutningsvis, Visar Balai skriver så här. Vem ersätter man Son med? Och det tror jag att han skrev innan han visste att Sons avstängning är borta. Men även trots att avstängningen är borta, precis som jag var inne på, är det inte säkert att han spelar. Och dessutom så, vart har vi Spurs egentligen?
Nej, precis. Och de möter ett Sheffield som väl fortsatt bara har släppt in ett mål, och det mot Liverpool efter en målvaktstavla här de senaste fem gameweeksen. Så att man ska inte räkna ut Sheffield på förhand i den matchen.
Nej, tycker du att det finns ett case att byta ut som ändå? Och vem kollar du mot då i liksom, pris? Är det att gå ner i pris lite kring de här spelarna vi pratar om i Pulisic, Martial, Maddison? Eller är det någon?
Hade jag bytt så hade jag gått ner till den prisklassen då. Jag tycker att alla de tre känns intressanta. Men som sagt, jag hade nog avvaktat fram till presskonferensen. Alternativ, se hur det ser ut i Champions League här. Spelar han inte, vad säger Pochettino på presskonferenserna om Son? Nämner han någonting eller inte? Ja, annars så liksom kommande tre matcher så är det absolut inget fel att sitta på Son om man är redo.
Nej, med det så har vi avhandlat avsnitt 60 utav Svenska FPL-podden, och jag påminner än en gång om att vi har deadline på fredag kväll redan. Missa inte det vad ni än gör. Och sen efter Game Week 12 så tar Premier League landslagsuppehåll, men vi kommer tillbaka som vanligt och gör djupdykningar i statistiken. Så missa inte det, och stort lycka till här inför Game Week 12. Ha det bra!
Ja, lycka till och se upp för poddlaget nu som kommer ånga på.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.